Röda kullen på andra sidan. Eftersom Avonlea låg på en liten trekantig halvö som sköt ut i Sankt Lorenzo-bukten med vatten på två sidor, så måste var och en som kom eller gick passera vägen upp för backen och sålunda, själv ovetande, springa gatlopp inför fru Rackwells allseende öga. Hon satt där en eftermiddag i början av juni. Solen sken varm och klar in genom fönstret. Fruktträdgården på sluttningen nedanför huset stod som i den skönaste bruddräkt av blekröd och vit blom, och myriade bin surrade över den. Thomas Lind, en beskedlig liten karl som folket i Avonlea brukade kalla Rackwell Lynds man, sådde rovfrö på åker nedanför kullen bakom ladan, och Matthew Cuthbert borde ha gjort detsamma på sin stora nyplöjning nere vid bäcken invid Grönkulla. Fru Rackwell visste att han rätteligen borde göra det, för hon hade kvällen förut inne i William Blairs handelsbord hört honom säga till Peter Morrison att han ämnade så rovfrö kvällen därpå. Peter hade frågat förstås, för Matthew Cuthbert var inte den som självmant berättade någonting. Och har man sett, så kommer istället Matthew Cuthbert klockan 3:30 på blanka eftermiddagen, en arbetsdag mitt i veckan, i sakta mak körande genom sänkan. Och fru Rackwell Lynd häpnar. Och upp för backen. Och ännu mera, han hade vit krage och sin bästa omgång kläder, vilket var ett tydligt bevis på att han ämnade sig utom Avonleas hank och stör. Och han hade jiggen och den bruna märren, vilket angav att färden skulle gå ganska långt. Vart i all världen skulle Matthew Cuthbert åka, och vad kunde han ha för ärende? Hade det varit någon annan karl i Avonlea skulle fru Rackwell med sin sällsynta förmåga att stava och lägga ihop rätt väl kunnat gissa sig till bägge svaren. Men Matthew for så sällan hemifrån att det måste vara någonting både angeläget och ovanligt som narrade ut honom. Han var mycket blyg och försagd i sin natur och visste ingenting värre än att ge sig ut bland främmande människor eller fara till någon plats där han blev tvungen att tala. Matthew, uppsträckt i vit krage och körande en jigg, var en syn som inte ofta erbjöd sig. Hur mycket fru Rackwell än grubblade stod hennes förstånd stilla och hennes eftermiddagsro var störd. Jag ska verkligen gå över ett tag efter te till Grönkulla och ta reda på av Marilla vart han har åkt och i vad ärende. Var det beslut hon till sist fattade. Han far nästan aldrig till stan vid den här tiden på året och han gör aldrig några besök. Vore han läns på Rovfrö och skulle fara för att köpa mera skulle han väl aldrig klä sig så där och ta jiggen. Men han körde inte så fort att det kunde vara för att hämta doktorn. Ändå måste det ha hänt någonting särskilt sen igår afton. Jag begriper det absolut inte, så mycket är säkert. Och jag får inte frid i mitt samvete förrän jag fått veta varför Matthew Cuthbert idag åkt bort från Avonlea. Efter tet anträdde följaktligen fru Rackwell sin vandring. Långt att gå hade hon inte. Det ganska stora, oregelbundet byggda av fruktträd omgivna hus där familjen Cuthbert bodde låg bara några stenkast uppåt landsvägen från Lynds sänka. Sen hade man förstås den långa smala avtagsvägen. Matthew Cuthberts far var lika skygg och ordknapp som hans son efter honom och hade, när han byggde sitt hem, lagt det så långt han kunde ifrån sina medmänniskor utan att precis gömma det in i skogen. Deras hus var uppfört vid den yttersta gränsen av det avröjda området och där låg den ännu idag, nätt och jämnt synlig från stora landsvägen där alla andra är.